Ulfback är tränaren som förde Nora IBK genom kvalspel från division 3 till division 2 säsongen 14-15. Efter detta klev Peter upp som sportchef, värvade in en ny tränare med ett gäng spelare för att bygga ett slagkraftigt lag i länets högsta serie. Peter har bland annat verkat i klubbar såsom Kumla, Lillån och som tidigare nämnt Nora. Men hur gick det till i Kumla egentligen? Fick han sparken eller gick han på egen vilja? Viss oenighet råder om det hela och Peter får här ge sin del av storyn. Vi pratar också med allvarliga händelser på det privata planet, nämligen de hjärnblödningar som Peter drabbades av 2012. Stort fokus blir såklart på Nora, eller Real Nora som man lite skämsamt kallar dem i innebandykretsar. Men nu får ni hänga med här. Den 19 oktober spelar vi in det här avsnittet. Den 13 november hörde Peter av sig till mig där han meddelade att han med omedelbar verkan sagt upp sig som sportchef i Nora. Vad som egentligen ligger till grund för detta kommer jag inte gå in på här, men det jag tycker är intressant i sammanhanget är att Nora som klubb ofta via sina egna kanaler, främst hemsidan och Facebook, lägger ut information om allt positivt som händer i klubben, som sig bör självfallet. Men jag kan tycka att när klubbens sportchef säger upp sig så bör man informera sina medlemmar, supportrar och samarbetspartners detta, och även så via sina officiella kanaler. Hur som helst, det är vad jag tycker. Nu går vi istället in i avsnittet. Också får ni ha i bakhuvudet att när vi spelade in det här avsnittet så var Peter de facto sportchef i Nora. Tjena Peter!
Hallå där Kristoffer!
Måndag kväll, ny vecka. Hur är läget? Är det Monday Blues?
Ja, det är fantastiskt. Jag älskar måndagar. En ny vecka precis börjat.
Vi kör igång direkt med första segmentet. Ja. Faktorutan. Ålder?
47 år faktiskt.
Familj?
2 utflugna barn och en fruga sedan 89.
Bor
på Väster i Örebro, vid Trängen.
Utbildning?
Ja, klipp och klistra på Risbergska.
Yrke?
Jag är säljare.
Största innebandyupplevelsen?
Innebandyupplevelsen måste nog vara när vi tog VM-guld i Globen mot Finland 5-0 faktiskt. Den var mäktig.
Bästa spelaren du spelat med?
Staffan Eriksson.
Bästa spelaren du haft som tränare?
Har jag haft någon spelare som tränare? Frågetecken på den.
Bästa eller värsta motståndare du stött på?
Anders Gabrielsson, en elak rackare.
Någon medalj eller pokal, var det extra högt?
Då får man tänka lite grann sådär. Ja. Nej, jag tror inte det är så mycket medaljer och pokaler faktiskt.
Har du något motto, och i så fall vad?
Det är aldrig över förrän den feta damen sjunger.
Vad läser du?
Börje Salmings memoarer har jag läst på 2 dagar, annars nej.
Vad lyssnar du på?
Hårdrock.
Lyssnar du på podcast?
Ja, absolut.
Har du deltagit i en podcast tidigare?
Nej, har inte gjort.
När du väl spelade innebandy, vilket klubbmärke gällde då?
Gnaget.
Men vi kör igång direkt med uppväxten. Mm. Var kommer du från ursprungligen?
Jag kommer ifrån Sundbyberg, Stockholm, där jag föddes 1968. Och hamnade i Örebro när jag var 12 år. Då min farsa fick jobb som servicetekniker här i Örebro. Så det var lite känslosamt så där att flytta från Stockholm när man skulle börja högstadiet. Det var svårt. Din jävla stockholmare liksom. Ja, det var mycket så.
Ja, det är från storstad till ett lite mindre stad.
Mm, absolut.
Men då är det som 2 uppväxter kan man säga. En i Sundbyberg och en i Örebro.
Ja.
Präglades de av något speciellt som du ser i, man säger, Sundbyberg då och i Örebro? Eller?
Jag föddes i Sundbyberg men växte väl upp i Upplandsbro, 4 mil norr om Stockholm. Och det var väl där min uppväxt, det var en jättebra uppväxt. Mycket idrott hela tiden. Ingen innebandy däremot, för det fanns ju inte riktigt då. Men fotboll, så det stod härliga till.
Och ja, fotboll, då, vi går in på idrotten ganska direkt här, men var det fotboll som gällde då? Bara, eller hade du fler sporter du var sysslade med?
I Stockholm var det bara fotboll. Det blev helt annorlunda när jag flyttade till Örebro. Då blev det allt som hade en boll eller en puck med sig.
Var det innebandy då också? Eller?
Ja, innebandy började ju på Lundsgård faktiskt i början på 90-talet tror jag det var. Nej, slutet på 80-talet kanske var till och med. Det är en sån här gårdsinnebandy då, eller landbandy som heter då. Det var gårdsturneringar hit och dit. Den här Vasahuskuppen kommer jag ihåg. Och det var väldigt dramatik och spänning. Den vann vi, så det. Där har vi pokalen.
Var är det någonstans? Lundsgård?
I Hovsta.
I Hovsta, okej. Okay. Ja. Vad sa du, vilken ålder var du när du kom i kontakt med innebandyn?
Jag var nog 13-14 år när det började på mer med innebandy.
Vilken sport var det som gällde för dig liksom?
Det var fotboll jag hade som min första sport då. För innebandyn var ju inte så himla på riktigt då, man säger, utan det var mer på lek.
Var det någon slags satsning du hade för att liksom, skulle bli fotbollsproffs? Var det som var tanken? Eller?
Alltså, jag var ju skyttekung sedan jag var 6 år. Jag spelade i Real Madrid i Upplands Bros fotbollsklubb. Det kallades för Real Madrid. Jag hade ett tungt skott redan då, kan jag säga. Så jag skulle ju spela i AIK och skjuta dem till SM-guld och Europa League och allt möjligt.
Då har vi kopplingen Real Madrid, Real Nora där då.
Ja, eller? Precis. Ni säger det. Ja.
Men jag har haft lite andra gäster här och det är lite lätt att hitta tillbaka på Ibis och lite så. Det hittar inte på dig någonting. Det är skitsvårt. Började du spela i något lag? I Örebro till exempel, innebandyn?
Västra innebandyklubben började i Örebro aktivt då. Och då var vi väldigt hårdsatsande och gick faktiskt upp i riksserien, den högsta serien, via kval mot Hammarö borta, eller hemma borta var det ju då. Men sen blev det ÖSK. ÖSK tog över Västra innebandyklubbens
år.
Lägg av med år och grejer.
Ungefär, när snackar vi ungefär? Liksom, vilken ålder var du ungefär?
Ja, jag var väl kanske 19 kanske, 18-19.
Okej. Okay. Mm. Så 88 och någonstans där, slutet av 80-talet.
Ja, någonstans där.
Innebandyskolningen då? Var finns den grunden så att säga? Är det någon speciell tränare eller har den utvecklats på senare år? Eller, man har ju någon slags grund att gå på liksom.
Ja, jag var ju målvakt så att jag ville ju säga faktiskt Roger Rynning. Han var en stor mentor för mig gällande nästan allt innebandytänk. Så där har jag mycket med mig från honom.
Okej. Okay. Var något speciellt som utmärkte sig? Jag känner inte alls till Roger Rynning nämligen. Så att...
Nej, men han var väldigt pedagogisk och liksom, det fanns inte någonting som var omöjligt egentligen. Utan det skulle bara gå att göra. Och det präntade han in hos alla och han gjorde det på så bra sätt. Det var ingen som tog illa vid sig.
Ingenting är omöjligt. Det är omöjligt att vara lite längre tid.
Exakt, precis. Roger Rynning pratade där.
Hur länge höll du på att spela innebandy då?
Oj, jag har ju stått i mål i 25 år kanske. Så att det har ju varit en stor del av mitt liv. Min familjs liv faktiskt. De har ju varit på varenda läktare runt om hela Värmland och Örebro tror jag.
Med glädje eller?
Absolut, det var det ju.
Och vad hände sen då när du väl slutade spela innebandy? Blev du tränad direkt då eller hur var steget där?
Alltså jag var ju spelande tränare redan i Filipstad. Jag startade ju faktiskt igång Filipstads innebandyklubb när jag flyttade från Örebro till Värmland. Jag träffade ju en värmländsk tös. Och när vi stack till Värmland så första jag gjorde när vi skulle flytta dit så ringde jag till Svenska innebandyförbundet och frågade vad finns det för innebandyklubb i Filipstad? Ja, det finns ingen i Filipstad, sa de. Men det finns en lite utanför som heter Nykroppa. Jag bara, man kan inte spela en klubb som heter Nykroppa, tänkte jag. Det går ju inte. Så jag startade igång Filipstads innebandyklubb med hjälp. Till hjälp hade jag ju ett par tre stycken gubbar också, men det var ett jäkla slit. Få ihop pengar och allting sånt där, det var ingen lek alltså. Så det är en stor merit tycker jag själv.
Jag tänkte hoppa på Lillon. Mm. Du var, det är svårt att hitta som sagt, men jag hittade att du var sportchef i Lillon. Det finns en artikel här från 2007 nämligen.
Ja.
Det är ju väldigt svårt generellt att hitta artiklar om innebandy i Örebro, men den hittade här och det var ÖSK riktar siktet mot elitserien. Och det var att Lillon och ÖSK var överens om ett samarbete där ni släppte spelare tänkte. Och det var då, som ni pratade om innan, Anders Gabrielsson, Henrik Rasmusson, Marcus Alpstam och Rickard Ross.
Yes.
Hur kommer det sig? Var det liksom, det är ju intressant ändå att det hände, för det skulle knappast hända idag.
Nej, du är lite inne på min gnällbänk där, ja, som kommer lite senare. Men om det någon gång ska bli ett SSL-lag i Örebro, så kan vi inte hålla på och göra som vi gör nu i dagsläget, att vi har de här klubbarna. Visst, Örebro innebandy är i Allsvenskan, men jag tror faktiskt inte de kommer längre än till Allsvenskan om de inte skapar ett samarbete tillsammans med, vi måste slå ihop ett riktigt dream team som vi gjorde då när det hamnade i ÖSK, den satsningen. Nu kom ju tyvärr tvåa efter Västerås i den satsningen, så det vart ju inte elitserien som hette då eller Superligan, tyvärr, utan de misslyckades ju. Men ja.
Hur gick kontakten till då? Var det ÖSK som räckte ut en arm? Och
nej, det var jag som tog initiativ till den,
okay,
till det samtalet faktiskt.
Mm.
Ja.
Och var det förankrat liksom i klubben i sig att,
ja,
vi har satt tillsammans nu liksom och försökt
vi, vi hade pratat med ett antal i styrelsen. Vi skulle ta ett första möte bara, så gick det väldigt fort allting.
Mm.
Bara för att skulle vi göra det här så skulle vi göra det.
Ja, för nu, det var ju mars och det är ju då kvalet börjar liksom, och så var det ju så fort på en gång.
Exakt.
Nej, men det är som sagt, vi kommer in på det senare då med gnällbänken, men det är väldigt intressant för att som sagt, det skulle, ja, det känns omöjligt idag att det skulle hända.
Ja.
Man skulle bli chockad nästan om det skulle hända.
Ja, men då får man ju fortsätta halva då i division 1 då,
mm,
om man tycker det är okej.
Du var även tränare i Lillån. Var det innan eller efter du var sportchef?
Alltså jag började som assisterande tränare i Lillån,
mm,
till Erik Bilock.
Mm.
Och sen så fick han gå vid juluppehållet där någonstans. Och jag blev tillfrågad att ta över huvudansvaret. Det var något konstigt. Det var ju, spelarna skulle ha ett liksom råd att rösta. Och så, det var väldigt jobbigt att stå där utanför omklädningsrummet och inte veta vad händer egentligen. Och vi låg ganska pyrt till i serien just då. Så det var då jag tog över huvudansvaret över Lillån då. Och då, vi kom fyra i alla fall då. Så att
var det, i vilken serie var det här nu? Var
division 1.
Division 1 då.
Mm, precis.
Nu var det Allsvenskan,
ja,
då.
Ja, precis. Det är bra. Mm. Ja.
Så du tog över då en bit in på hösten?
Precis.
Mm.
Ja.
Och hur slutade den säsongen då?
Ja, vi kom fyra.
Ja, förlåt. Ja. Det kom, du sa det.
Ja.
Och stannade du kvar sen året efter? Eller?
Nej. Jag hade sagt till när ordföranden frågade mig om jag ville ta över ansvaret. Ja, över den här säsongen. För det tar väldigt mycket tid att träna ett elitlag. Alltså. Eller ja, elitlag. Ja. Ett lag högre upp i divisionerna.
Mm.
Så att jag sa att det är den här säsongen. Och då frågade de mig om jag ville bli sportchef då.
Mm. Mm. Och det hoppade du på då?
Ja.
Hur länge var sportchefsperioden då?
Inte alls länge. Kanske ett halvår. Tack vare att det varit lite strul med saker och ting.
Är det någonting du vill gå in på eller ska vi släppa det där?
Nej, vi kan släppa det där.
Mm.
Det är passé.
Det är passé, ja.
Ja.
Men då landar vi väl någonstans här i att du tar över som tränare i Kumla.
Mm.
Är det 09-10 du tar över?
Det stämmer bra.
Mm. Mm. Och jag hittade även en artikel där. Mm. Och den var från länets hemsida, alltså innebandy.se.
Ja.
Och att ni då kom överens om att satsa då mot att ta klivet upp.
Ja, vi vill upp i förbundsserien.
Ja, ja. Hela truppen tillsammans med tränare och sa att nu kör vi fullt ut på
alla det. Var väldigt, väldigt överens om det.
Mm.
Ja, och så blev det ju.
Och det gick i vägen.
Ja,
liksom.
Precis. Och det var ju en fantastisk grupp att jobba med.
Mm.
Kumla, de drar ju verkligen fram hornen när det behövs som bäst.
Mm.
Och maken till vinnarinstinkt, det finns inte någonstans i länet. Det är helt övertygad om.
Ja, för att du, som sagt, ni förde ju klubben då till division 1, serieseger.
Ja.
Ganska så överlägsna, vad jag minns den säsongen.
Ja,
eller,
det stämmer.
Jag minns någon match, det var inte alls rolig för mig, Birgitta skolan.
Ja.
Och så lyckat kval då.
Ja.
Och frid och fröjd och glädje sen. Sen kom ju hösten då, 10-11.
Ja.
Och bara en kort bit in på säsongen där, så...
Mm.
Så finns det då ytterligare artikel jag har hittat då. Lite grann hittills i alla fall. Men, då är nyheten på 4 november 2011. Alltså Widback sparkad av Kumla. Men det är titeln. Men sen står det då att du säger att du fick sparken och klubbledningen säger att ni tog det beslutet tillsammans.
Jaha.
Och nu gör vi så här. Bara för att ha respekt för Kumla som inte kan försvara sig. Men, jag vet att du berättar din story. Vad som hände lite grann. Du har tänkt ut personer kanske. För de kan inte försvara sig.
Nej då.
Men kanske jag pratar någon dag med någon från Kumla som var med oss, får de säga sitt. Men jag vill ändå höra, för det är intressant, för det står ju inte så mycket här. Det står bara att du säger en sak, de säger en sak. Så ja. Det är inte så mycket med artikeln.
Det är så det brukar vara.
Ja, eller hur? Men då får du berätta din story. Och sen så, ja.
Ja, när jag är tränare så vill jag ha ett eget ansvar över laget. Ja, tillsammans självklart med assisterande tränare. Men styrelsefolk ska inte blanda sig i laguttagningen och så vidare. Och det var väl det jag kände redan från första matchen. Att ja, men ska verkligen de här spela tillsammans? Och har du inte tänkt så här istället? Ja, men jag frågar liksom, men bara, det är jag som tränar laget. Det är jag som förde upp laget till Division 1. Vad är problemet liksom? Och vi vann premiären mot Söderköping relativt enkelt tror jag. 8-4 eller något sånt där. Men efter den matchen så kände jag att min energi liksom hade runnit iväg.
På andra saker då? Alltså ta en fight utanför så att säga? Eller?
Nej, men just det här med laguttagning. Det satt kvar i mig att fan ska de bry sig om det för? Så jag sa att jag tar en timeout. Och då var det två raka derbyn som jag gärna hade velat vara med om det hade varit som normalt som vi skulle spela. Men jag tog timeout över de två derbyna. Och då i alla fall så ringde en i styrelsen morgon därefter. Och sa, 7:05 ringde han och sa att vi haft ett möte här nu på morgon. Och jag bara, ja okej, klockan är 7:05, tidigt möte. Vi har bestämt oss för att sparka dig. Så det var så det var.
Okay.
Och jag sa, ja men det var ungefär vad jag hade kommit fram till också. Att jag inte skulle fortsätta i Kumla. Så att på så vis är det ju...
Ja, gemensamt ja. Så, men de tog initiativ som du, som ja. Du säger nu här.
Ja.
Och vad är det du ville då? Du ville lämna, du kände att du har för mycket energi utanför. Alltså.
Ja, men jag förstod att det skulle fortsätta så där under säsongen med att man skulle blanda sig i saker som man inte har med att göra på det viset. Så att, ja, jag har sketit.
Minns jag inte hur det gick för Kumla den säsongen?
Det gick inte så bra.
De åkte ur va? Och sen så tog de sig upp igen direkt efter va?
Precis. Mm.
Men då slutade det här någon gång i november. Men då är det Nora då?
Ja, då blir det Nora.
När var det november, december? Då? Det är ganska tätt inpå.
December hörde de av sig. Jag hade kickat sin tränare som de hade all världens väg. Och mer eller mindre bad om att kom igen, ta hand om oss i alla fall den här säsongen. Och ja, man är ju innebandy frälst så att när man får förfrågan så där så, ja, vad säger du frugan? Jo, men jag vill inte ha dig här hemma jämt och ständigt. Ge dig iväg för fan. Så jag tog över Nora och visste väl inte riktigt vad jag hade med för lag att göra när jag kom dit. Men det var ett väldigt, väldigt ungt lag som spelade i Division 2 och de skulle inte alls spela Division 2 med det unga laget. Och jag hade ju förespråkat 2-2-1 i Kumla. Som varit väldigt lyckat. Första träningsmatchen vi hade i Kumla med 2-2-1 så vann vi över Ekengrens gäng med 10-1. Så det funkar ganska bra. Men i Nora kom det aldrig igång. Whatsoever. Men jag tänkte, vi kör på 2-2-1. Vi kommer lära oss massvis under en säsong. För att vi visste redan att det skulle bära iväg neråt i Division 3, där de skulle vara faktiskt. Så ja, den säsongen vart väl som den vart.
Och fanns det någon målsättning alltså från styrelsen som plockade in dig? Och fanns det någon målsättning från dig? Eller vad det handlade för dig om att när jag hörde prata låter som att du ville lära spelarna innebandy lite grann kanske. Lära dem här 2-2-1, lära dem i och med att du är en ung trupp. Ja. Fanns det någonting från Nora att hålla kvar? Eller?
Försök hålla er kvar. Mm. Det var väl inte att ni ska vara kvar utan försök hålla er kvar. Min tanke var att försöka utveckla så många som möjligt under så kort tid som möjligt. Ja.
Vi håller där lite grann så kör vi 5 snabba.
Mm.
Friends Arena eller Råsunda?
Råsunda alla dagar i veckan.
Sportchef eller tränare?
Kombination kanske.
Offensiven eller defensiven?
Offensiven.
Mål eller assist?
Assist.
Lillån IBK eller Kumla IBK?
Kumla IBK.
Ja, Friends Råsunda visste jag skulle säga Råsunda. Ja. Det är väl ingen som säger Friends i
AIK. Då blir man hängd.
Sportchef eller tränare, kombination säger du?
Ja, absolut.
Mm.
Manager.
Manager, ja. Precis. Men nu är du sportchef.
Mm, stämmer.
Det kommer in på lite, ganska så snart.
Ja.
Offensiven och defensiven.
Mm. Jag tycker om offensiv innebandy.
Ja, förespråkar jag hela 10-11, 3-4.
Ja, faktiskt.
Mål eller
10 eller 4-3.
Ja, så kan man också säga på det. Mål eller assist?
Ja.
Mål.
Nej.
Nej, du sa assist.
Ja, ja.
Förlåt.
Jag tycker det är läckert med snygga framspelningar.
Mm.
Ja.
Alla Wayne Gretzky.
Ja, precis.
Och så Lina och Kumla, det var lite så här.
Mm, nej, det var inte så mycket snack om saker faktiskt.
Okej. Okay. Så pass ändå.
Jajamän.
Vi tar upp tråden på Nora.
Mm.
Jag hittade en artikel från september 2012 i NA.
Ja.
Där du pratade om dina hjärnblödningar.
Ja.
Som drabbade dig under mars 2012.
Stämmer.
Så du vet att du uppslutade på innebandy då.
Ja.
Jag har inte hittat artikeln i sin helhet. Jag vet att jag läste den den hösten när jag på jobbet. Minns nog ganska vad jag satt till och med. Men kan du inte berätta lite grann om det som hände liksom?
Absolut. Jag och min son Alexander Widmark var på hockey i Stockholm 6 mars för att vara precis. Vi kollade på AIK Skellefteå och 6 minuter in på första perioden så är det precis som någon skjuter mig i huvudet med en pistol. Jag får en fruktansvärd huvudvärk. Och min grabb var med och förkyld så jag frågade, har du någon värktablett med dig? Sa jag. Ja, jag har Ipren. Kan inte du hämta vatten för jag måste ha en huvudvärk, så att jag har otroligt ont i huvudet. Så han gick och hämtade den. Jag tyckte det tog så lång tid när han kom tillbaks med vattnet. Så jag satt och gunga och höll på att tappa medvetandet. Och mer eller mindre säger till mig själv att du måste hålla dig vaken. Du kan inte låta grabben komma in och se farsan ligga som ett kolli här. Så jag höll mig vaken i alla fall. Han kom med vattnet och jag hade som frossa så ut vattnet över mina ben. Och fick i mig tabletten med sista dropparna. Men huvudvärken fortsatte ju under matchen. För vi kollade ju klart matchen såklart. Det måste man ju göra. Ja. Och då satt jag under matchen. Åh, vad ont i huvudet jag har. Åh, herregud, vad ont i huvudet jag har. Ja, men till slut så tröttnade grabben. Så jag fick min armbåge faktiskt. Farsan, nu får du ju fan ju klaga på huvudet. Fokusera på hockeyn lite nu, sa han. Mm, det ska jag försöka göra. Så vi kollar klart matchen i alla fall. Och sen tar vi oss till parkeringsgaraget. Och åker ut ifrån det. Och då stannar jag bilen direkt efter parkeringsgaraget och säger att du får köra. Och han hade ju körkort och så det var ju lugnt. Så jag sov hela vägen från Stockholm till Örebro. Vaknar när vi kommer upp på parkeringsplatsen hemma och går hem och tar 2-3 och går och lägger mig och sover. Och tänkte imorgon när jag vaknar så har det släppt. Och jag vaknar med exakt samma huvudvärk och ringer min fru och säger du, vad ska jag ta för tablett nu då? Sa jag, för det släpper ingenting. Då sa han, nu ska du inte ta en enda tablett till. Nu ska du ringa 1177, sa hon. Sjukvårdsupplysningen. Nej, men sluta. Du ringer och får ett råd i alla fall, sa hon. Ja, kan vi göra det. Så jag ringde till 1177 och de säger bara att du ska in till akuten nu på en gång. De kommer vänta på dig där. Ja, men då försökte jag. Ja, men det här är mitt värsta migränanfall i mitt liv, så är det pinsamt, sa jag. Så råkade jag nu klick, så låg hon på luren. Jag bara, jaha, okej, seriöst, tänkte jag. Så jag ringde min fru och sa det och hon sa, jag är redan på väg hem och jag följer med henne till sjukhuset. Och mycket riktigt, när vi kom till sjukhuset så frågade de, är det Peter Widmark? Ja, du lägger det här. Ja, har ni hittat något? Försökte jag, ja, vet hur man kan vara lite kaxig där ibland. Ja, du ska upp akut röntgen nu på en gång. Ja, det kan jag göra. Så upp i röntgen och på väg ut ur maskinen så kommer läkaren och springer fram till mig. Du ska transporteras ambulanshelikopter till Akademiska. Vi ska ta hand om dina hjärnblödningar. Och jag tittar mig omkring. Är det mig du pratar med eller? Ja, hade du en annan i maskinen, sån? Nej, det hade jag inte, sa jag. Nej, precis. Det är dig vi pratar med. Det finns minst 2 kraftiga blödningar i din hjärnbalk. Det är ett livshotande tillstånd. Oh, men det där sista var väl lite onödigt. Jag ligger och pratar med dig här, sa jag. Så jag är inte död än. Nej, men det är i alla fall som det är, sån. Det är viktigt att du kommer iväg snabbt. Och då tog det väldigt kort tid när helikoptern landade. Så jag flög iväg. Så tog han mitt blodtryck, den manliga skötaren i helikoptern. Och han bara, oh! Jaha, så jag tittade upp på honom. Ja, vad är det nu då, sa jag. Jag har aldrig mätt ett högre blodtryck i mitt liv. Ja, men hur går det med psykologin i sjukvården, sa jag. Först är jag dö efter röntgen och nu är det här. Ja, men du, sa han. 220 genom 160, sa han. Då kan du fatta själv att man reagerar. Mm, det förstår jag. Jag ska vara tyst nu, sa jag. Så jag hamnade på Akademiska i alla fall. Och då hade jag för högt tryck för att kunna opereras. Så den 7 mars kom jag in dit. Och den 9 mars hade jag fått ner trycket och varit operation som tog 6,5 timme. Och då hade de sagt till min fru, vi vet inte om han överlever. Det är för kraftiga blödningar. Ja, hon var ju helt förstörd och jag var ju tvärtom. Jag sa ju till henne liksom att lugn gumman, det är en vanlig rutinoperation det här, sa jag. Ja, och hon tänkte, vad fan ska jag säga nu? Och hon tänkte, ja, han får väl tro att det är en rutinoperation då. För det var min premiäroperation, den gjorde jag gärna liksom. Jag hade aldrig gjort en operation förut. Så när jag vaknade efter narkosen så kunde jag inte öppna ögonen. Men sjunga kunde jag göra. För jag hatar Djurgården. Och Hammarby började sjunga den ramsan. Och läkaren tittade på min fru. Är det bra det här, sa han? Ja, det är bra, han hatar Djurgården. Ja, vad bra, sa han. Så något gjorde de rätt. Fantastisk sjukvård alltså här i Sverige. Så jag har inga men, jag är fullt frisk och kör 100% på allt. Det är jag.
Det är en jäkligt stark story när man står här.
Ja.
Jag vet inte om de som lyssnar sen känner samma sak, men det är jäkla. Mm. Men jag kan så mycket om hjärnblödningar, men du kunde ändå röra på dig och prata och, utan hinder liksom, trots det här, de här kraftiga blödningarna.
Jag hade inga liksom konstigheter. Jag hade en fruktansvärd huvudvärk. Det var det jag, det var det jag hade.
Fick du någon förklaring för det eller? För att det jag hör ofta när man får jävla är att man kan få förlamningar och liknande.
Ja.
Men inget, det fanns...
De säger att jag står utanför varenda medicinbok som någonsin har konstruerats.
Mm.
Jag har liksom, hade ingenting från början. Jag var ju opererad den 9 mars och 23 april var jag tillbaka till jobbet. Och de tittar på mig när jag kom till jobbet. Vad gör du här? Ja, men jag jobbar här va? Ja, men du pekar på mitt huvud. Liksom. Du, ja, men nu känner jag mig så pass bra så jag kan börja jobba. Så jag börjar 25% då ett tag. Men nu är det fullt ös.
Ja, för att vi kommer in på det sen. Men alltså, vad, fanns det någon anledning till att det blev så? Som man, det är svårt att förklara kanske, men finns det släkten? Eller var det stressrelaterat? Eller liksom, finns det någon förklaring till det som du har fått? I?
Alltså, min mormor hade ju fick ju en stroke. En allvarlig sån. Och de säger att det kan, behöver inte bero på det. Och det kan bero på stress också, kan det bero på. Mm. Men de säger också att 1% av Sveriges befolkning har pulsåderbråck i sin hjärna. Ja, och sen brister ju bråcket om man säger så. Det är så det blir en hjärnblödning.
Mm.
Men man kan aldrig tala om liksom att det beror på det och det. Utan det brister av någon anledning.
Och hur var... Det var en kort väg om man hör som operationen till att börja jobba i alla fall 25%. Men hur var den vägen? Var den, när man hör dig berätta själva storyn så låter det lite putslustigt och lite så här, men det var så här och så gick det till så lite grann.
Ja.
Men hur var liksom från, ja, från operationen och framåt? Var vägen tillbaka där? Var den tung eller var den liksom,
nej. Ja, och ligga och titta på samma tv-serier under den tiden, det är ingen höjdare. När man till och med kan reklamsignaturerna och sjunger dem för sin familj när de kommer hem från jobbet, då förstår du hur tråkigt det är att vara hemma. Oh. Men jag var ju tvungen.
Men du är helt återställd idag?
Totalt återställd.
Inga men, ingenting?
Ingenting alls. Jag har inte haft någon men överhuvudtaget från början. Mm. Någonting alls. Så jag är väldigt tacksam. Mm. Det finns någon där uppe ibland som tar hand om en.
Och det säger du också artikeln. Jag minns, jag såg en bild i alla fall på citat, så ta ingenting för givet och sånt sa du i den artikeln för mig.
Ja, precis. Man får ju liksom, jag struntar i att du har ställt den här stolen snett. Jag struntar i det liksom väsentliga saker som är viktiga.
Mm.
Och man får inte ta saker för givet utan man får kämpa för saker och ting. Så är det ju.
Och kan man göra reflektion, men hur ser du på livet idag då? Kontra innan. Har du blivit någon förändring där liksom? Eller du kör på liksom 110% eller? Ja, men alltså fick du någon slags uppenbarelse eller något så här efter att det hände liksom, att shit, det var nära liksom?
Ja, absolut har man tänkt så ett antal gånger att jag kunde ha strykit med den 6 mars 2012. Såklart. Men jag har liksom lyssnat på läkarna, rök aldrig ett blås till på en cigarett till exempel. Det har jag inte tagit i min hand överhuvudtaget. Inte ens tänkt tanken. För att varje gång du tar ett blås så vibrerar din hjärna.
Mm.
Det kanske ni ska tänka på, kära lyssnare.
Du sa det att börja jobba och sen så kör du på igen. Och redan den säsongen, hösten här, så dömde du innebandy då?
Ja.
Varje gång fullt ös igen?
Ja, jag körde väl igång, smög igång lite grann först då kan man säga. Så när vi var på återbesök hos läkaren i Uppsala så frågade han min fru faktiskt, vad gör Peter nu för tiden? Han är ute och går och sådär. Nej, han dömer innebandy och sänder radiosport. Sån. Och då tittade han på mig, nej men det gör det väl inte, sa han. Jo, det gör jag. Men du ska inte kunna sortera spelarna på plan. Nej, men det går bra. Sen hade jag mycket fel också, fråga Gabbe.
Jag tänkte säga det, du kan inte sortera spelarna. Nej. Sitter någon och skämtar lite grann om henne då. Men du körde det dömningen då, 12-13, 13-14, det var bara dömning då? Eller?
Bara.
Mm.
Mm.
Och sen då blev det tillbaka till Nora, 14-15.
Ja, absolut. Nora är ju en fantastisk förening. Och...
Ja, det måste vara någonting sånt i och med att man är återvänder då, tänker jag.
Absolut, det är verkligen en väldigt bra förening kan jag säga. Så att när de ställde frågan så, Och jag hade sugit av innebandyn då, kan jag säga. Det var ingen liksom väntetid, utan jag sa, ja, vi kör.
Om du då beskriver Nora med tre ord, vad skulle det vara?
Nora. Ärlighet vill jag säga. Väldigt viktig. Vinnarinstinkt och poäng vill jag säga också.
Poäng?
Ja, det finns. De killarna i laget, de är poängsugna killar, kan jag säga.
Lagpoäng eller?
Ja. Både och.
Individuella poäng. Ja. Mm. Men du fick frågan då och du sa ja.
Mm.
Men fanns det några tveksamheter med tanke på vad som har hänt, eller hur ställde sig familjen till det här? Alltså, med tanke på dina hjärnblöden, jag tänker, nu var det ett tag då, men ändå, det måste ju ändå komma upp en litet, eller? Ja, eller bara jag som antar, men...
Ja, nej, familjen sa helt och hållet, de märkte ju på mig att jag var ju liksom i full fart igen.
Mm.
Så att, vill du göra det så gör du det. Det gjorde jag.
Ja, men det är jättebra. Aha. Stödet är ju viktigast av allt därför.
Ja, känna absolut.
Att man vill göra det man vill.
Absolut, så är det.
Och den säsongen då, vet vi ju hur den gick. Mm. Det var ju en hård kamp liksom mellan Floorball Club, er och Kumla IBK.
Mm. Och gruppen till viss del.
Och gruppen också, ja. Men de tappade lite grann i slutet där. Och
ja.
I ärlighetens namn så tycker jag inte att de hängde med liksom, i mer tre liksom så. Även om de ställde till det lite grann för många lag. Så.
Absolut.
Men ni kvala och klara kvalet då upp. Brickeverken åkte ner.
Ja.
Och det var ju glädjesenare då. Jag får med att jag var tittade på den matchen också. Det var med Brickeverken i Beklara, eller hur?
Ja, precis.
Brickeverken borta. Mm.
Ja, det stämmer.
När man kämpar så länge för någonting. Att, för ni satt ju antagligen målet antar jag redan då.
Ja, vi hade endast mål att vi skulle gå upp.
Mm.
Ja.
Och när man når det så är det klart att man blir absolut. Väldigt glad.
Ja, absolut.
Och ni har ju ett gäng riktigt talangfulla spelare.
Oh ja.
Östlund och Stein och Forsberg.
Ja, ja.
Soppa. Som ni har kvar liksom också.
Ja, ja.
Och bygga på liksom, ja, och ha som en stomme.
Verkligen. Jonte Hermansson inte minst.
Det blev en liten förändring då nu. I våras.
Ja.
Du... kliva av som tränare, gå upp som sportchef.
Mm.
Och ni kör in Mikael Paulsson.
Stämmer.
Från Lesjöfors Filipstad. Och där är kopplingen till dig då.
Ja, just det. Fast han är heller försäljare.
Ja, jo. Jag vet. När jag såg namnet så tänkte jag att jag vet inte vem han är.
Nej.
Och sen var jag kollade på när KF mötte Nora då.
Mm.
I andra matchen. Och
ja.
Då såg jag henne var, och det var ju Silvergud han spelade.
Ja,
då
vet jag precis.
Då kände jag precis igen han.
Ja.
Ingen snäll spelare på plan. Men han förde upp Filipstad till division 1 för säsongen.
Mm.
Vad var det som gjorde att han valde er?
Ja, jag ställde frågan till honom. Har du blivit kvar i Filipstad eller? Ja, det tror jag, sa han. Ja, men har du inte skrivit kontrakt? Nej, det har jag inte gjort. Då berättade jag att jag var väldigt intresserad och frågade om han kände för att träffas. Ja, absolut, sa han. Så när vi träffades så presenterade jag mitt upplägg och så. Och han sa att det är jätteintressant. Ja, men då kör vi då. Slängde jag fram kardan. Ja, så körde vi.
Och vad var upplägget då? Upplägget som du sa till han?
Det är mellan han och mig då.
Ja, okay. Men var det någonting med själva, det förstår jag liksom dealen där, men organisatoriskt, var det någonting där alltså, som ni kunde liksom säga att det här vill vi och det här jobbar vi med?
Alltså laget som har blivit i Nora i år är ju ett fantastiskt lag på pappret. Ett väldigt offensivt, kreativt lag. Så använder man det här laget på rätt sätt så kommer det bli riktigt, riktigt bra. Men det gäller att de får lite fria tyglar och sådär. Och det är viktigt för dem.
Och det är inte bara i ledningen man gjort om lite grann. Att du har klivit upp och då Paulsson kommit in och tränat. Utan ni har fått in Robert Walker, Jesper Blom från IBF Örebro, Pontus Westberg från Vadköping, Hultqvist från Varberga, Gustav Eriksson från Lillån, Andreas Johansson, Jakob Nysson från Lindesberg och Filip Bilek från FBS Bohemians i Tjeckien.
Det är bra det.
Det är en rejäl värvning då får man säga. Många talangfulla spelare, duktiga spelare som har meriter liksom från ganska unga men ändå många års innebandyspel i Division 2 och Division 3.
Absolut, vi har ju lärt oss sen säsongen vi var i Division 2 där 2012. Att vi kan inte ställa ett för orutinerat och ungt lag på banan igen. För att då kan man ju till slut få spelarna att lägga ner innebandyn för att det går åt samma håll igen då. Och det vill man inte riskera. Så självklart var vi tvungna att förstärka upp truppen.
Och bygga på det som vi sa innan med de här spelarna. Exakt. Som ni har ju kvar stort sett allihopa.
Ja, jajamän, absolut. Det är väl 4 eller 5 stycken som inte är kvar sedan förra året.
Mm. Och ni startar ett B-lag också. Är det då för att få lite mer matcher? För i och med att ni utökade truppen så tänker jag att det finns någon spelare som kanske får lira lite i division 3 innebandy för matchspel helt enkelt.
Så är det ju absolut. Och dessutom så vill ju de här lite äldre gubbarna också spela innebandy för att de tycker att det är det roligaste de håller på med. Och då tycker de det är en bra nivå att göra det på division 3. Och jag tycker det känns väldigt bra.
Finns det någon tanke där med att jag vet inte, nästa kull vad ni har där under, är det 0-3 eller 0-0 eller vad har ni?
Det kommer 0-0 och 0-1 som är intressanta. Mm. Mycket intressanta.
Är tanken då att de ska testa lite division 3-spel då till exempel, till att börja med lite seniorspel? Och...
Ja, eller om inte Polly hittar någon sån här riktigt, riktigt guldkorn som han vill.
Ja, självklart. Ja. Alltså det är ju det bästa. Det bästa är att få in någon in som, ja, men vi pratar om en egen klubb som KFM gör med 99 som vi har som ett annat som ska ta lite bänkplats i alla fall och testa. Men seniorspel är alltid bra. Även division 3 kan inte den bästa serien, men det är mycket mer fysiskt än en juniorserie eller pojklagsspel.
Absolut.
Att gå in och lösa det ett par matcher skadar inte heller.
Nej, det är väldigt, väldigt.
Men det finns en tanke där ändå med att de ska få prova lite grann.
Mm. Verkligen.
Och även då, det är ju någonstans starkare som klubb, som jag ser det, att ni har division 3-lag så att ni kan kunna varva. Ser man bra division 3, men då tar det klivet upp och man faller ner lite grann. Så.
Exakt. Det kommer bli bra, tror jag.
Och ni har underlag, ni har bra med underlag för att kunna driva på det. Man har ju sett vissa lag som man ser på oss har haft lite bekymmer. De har ändå kört på med division 2 och division 3, men de har haft lite problem med sin division 3-lag. Ibland kommer 8-9 spelare.
Ja, precis.
Nej,
vi klarar oss fint.
Det känns bra. Mm. Det är skitbra. Jag tycker det är jättebra att vi behöver fler lag innebandy.
Ja, absolut.
I våra serier.
Så är det ju.
Men då, vi pratar om säsongen hittills då. Tog fram tabellen nu, det har inte gått så mycket. Det har gått 4 matcher, en sjunde plats. 2 vinster och 2 förluster. Hur känns det liksom i klubben då, utifrån dig och antar att du har mycket kontakt med tränaren? Är det ungefär som ni har, är det som ni tycker att det ska vara eller vill ni ha ut mer eller?
Alltså jag tror att vi kan förvänta oss att det kommer smygandes lite mer. Vi kommer nu höja nivåerna en del framöver. Det tror jag och hoppas verkligen. För att jag känner väl att vi har inte satt riktigt våra försvarsspel än så länge. Vi släppte till exempel mot Vadköping här 50 skott mot vårt eget mål. Det är lite mycket.
Det är lite mycket.
Ja. Och sen så saknar jag spelvändningarna. Noras adelsmärke spelvändningarna. Var är de?
Men ni jobbar på det antar jag.
Ja, absolut. Och jobbar på varje träning. Ja.
Har du någon, är du involverad liksom i träningarna så här med?
Nej,
eller? Nej.
Ingenting
alls. Du är bara övergripande sportansvaret.
Ja, jag skulle inte behöva bry mig så mycket om det taktiska överhuvudtaget. Så, utan det sköter på.
Nej, det håller jag med om. Det är tränarens uppgift. Men du ska få lyssna här. Jag hade ju Nya som gäst förra veckan. Och vi pratade lite grann med bland annat. Så ska jag få höra en utklippa.
Ja.
Nora då? Ni mötte Nora i andra matcherna.
Real Nora. Jag vet inte, det var spännande. Jag trodde de skulle kunna vara bra faktiskt. Men jag är ärligt talat ganska besviken på det de levererade. Ny tränare som man trodde skulle komma in med någon slags spelidé. Värvat spelare som låg i toppen på poängligan förra året. Spelare från Lillån som kommer in och tänker att men de här kan bli rätt vassa, men nej, så när jag hade ingen större idé hur de ville spela jag tyckte vi gjorde en ganska dålig match och vinner ändå 8-5 och ganska bekvämt, så att jag var besviken. Sen kan det vara ett sånt lag som det är många nya, de behöver få ihop det, det tar en tid att sätta en spelidé om han nu har någon tränare där, så då kanske de får ihop det och kan störa lite lag. Kommer de säkert kunna göra. Framförallt i den hallen där uppe. Men nej, det var en besvikelse. Det är något mitten någonstans, tror jag.
Ja, vad säger du om? Ni är ju ganska snäll, men där var det ord och inga visor.
Jag var ju och tittade på den matchen. Jag försöker ju se all match jag kan förutom när jag sänder radio. Det går inte. Men jag kan väl hålla med Nya i hans sågning lite grann där faktiskt. Det var under vad vi kan prestera ganska mycket.
Ja, för att jag var också titta. Mm. Och ja, det, målen som ni gjorde var ju, nu ska inte vara för hård, men det var ju mest på kanske Kofunds misstag lite grann.
Mm.
Inga direkta spelmål, och det var något frislag ni gjorde väldigt snyggt där, det första, men
mm.
Det är klart, som nya säger också, det tar tid att sätta, det är en ny tränare, det är ett gäng nya spelare, mm. Det är klart det tar tid att sätta det.
Ja,
och ni ser ju vad som händer på träningarna.
Mm.
Sen kan det bli annorlunda på match beroende på vem man möter, såklart.
Ja, visst
är det. Är det så ni, ja, känner också?
Precis, det är väl så man känner. Ja.
Hur de andra matcherna varit då? I förhållande till, jag har inte sett de andra med, men
ja, men Ekeby-matchen så tror jag vi mötte det sämsta Ekeby som jag har stött på under alla mina år jag har sett innebandy här i länet faktiskt. Det var under all kritik. Som nya såga oss mot dem, så måste jag göra detsamma när vi mötte dem. Och ändå var det bara 4-3 till slut. Vi tog tag i pinnen ganska bra från start och förde matchen, men sen så slappnade vi av lite grann och släppte in dem. Sen derby Linde, det är ju som det ska vara jämnt och tufft och tajt. Vi vann udda mål 6-5, som tur är. Och sen KFM-matchen då, och sen Vadköping var tydligen riktigt bra. Då var inte det att titta själv tyvärr.
Ja, okej. Okay. Mm. Vad är det långsiktiga målet med Nora som klubb eller förening då? Har ni pratat någonting om det?
Ja, alltså nu vill vi, om vi stannar kvar lite grann vid A-laget, så vill vi etablera laget i tvåan nu först. Och sätta oss, att vi får lite respekt med oss. Vi kommer få det så småningom.
Mm.
Sen har vi en intressant damsatsning på gång. Som också är väldigt intressant att följa. Ett gäng yngre tjejer som, ja, de sliter för varandra. Och de spelar en riktigt trevlig innebandy också. Med en spelidé faktiskt. så att ja, men det är intressant att följa. Sen har vi de där yngre lagen också som dyker upp där nerifrån. Så att, nej, men det känns som en intressant tid i Nora innebandyklubb just nu.
Hur många lag har ni igång ungefär? Det är inget att skaka på huvudet.
Nej, jag är inte exakt.
Sportchefen vet inte hur många lag som finns. Mm.
Ja.
Nej. Men jag tänker, ni är ju ensamma med innebandyn i området, om man säger.
Mm.
Finns det några sporter ni konkurrerar med? Eller har ni ett samarbete med klubbarna i Nora, så att säga?
Mm, det är ju fotbollen som har ju en stor satsning på gång. Mm. Och där har ju vi tre, fyra spelare som är ifrån fotbollen som spelar med oss. Josef Steiner och Alex Lindahl. Niko Jovanovic bland annat. Men fotbollen och vi har ett bra samarbete gällande det. Så de är inte griniga på oss när Josef och Alex spelar innebandy och vice versa. Så det är bra.
Nej, och det är väl ganska viktigt för en lite mindre ort, ja, att det fungerar.
Absolut.
Det skulle vara förödande för bägge två om,
ja,
spelaren, ja, skulle tvingas slitas mellan,
ja, ja,
sporterna.
Jag och fotbollens sportchef har en bra dialog där.
Mm. Jättekul att föra om Nora och satsningen som sker, och framförallt damsidan som behövs lyftas upp, tycker jag.
Så är det.
Det är mycket killar i de flesta sporter, så att tjejerna får sin plats är ju väldigt viktigt, och vi försöker också det. KFM och vårt äldsta tjejlag, att de ska försöka komma upp som ett damjuniorlag i framtiden.
Ja.
Men nu går jag vidare från det där, och så ska du få gnälla lite.
Ja.
Du var inne på det ganska tidigt, men nu får du ta tag i det.
Ja, alltså jag vill gnälla lite grann på SSL, den bristande SSL-satsningen i Örebro stad, eller Örebro län, eller om man säger så då. Visst, Örebro innebandy säger att de ska nå SSL om 3-4 år. Men de gör ju inte det på egen hand. Så att alla måste sluta upp kring varandra, kring ett SSL-lag, ett blivande SSL-lag, för att det ska bli någonting. Och det vill jag gnälla lite grann på, att man måste liksom släppa den där
prestigen.
Ja, det är mycket prestige, och liksom, men gör det för att det är kul minneband, och gör för att vi ska få ett SSL-lag i Örebro då. Eller vill man inte riktigt?
Ja, om man säger som vi klubbar lite mindre. Inte minst för alla ungdomar som idag väljer kanske fotboll och hockey, för att det finns ett fotbollslag i Allsvenskan. Det finns ett hockeylag i högsta ligan, men vi har inget lag i högsta ligan innebandyn. Och då gör det att man kanske väljer just de andra sporterna. Ja. Många väljer ju hockey nu för att det är popsporten.
Det är
liksom.
Hype liksom. Ja, är det så.
Så jag håller med. Jag har faktiskt sett den spaningen också lite grann tidigare. Att vi måste ha upp ett lag högt upp snart.
Ja,
så att våra ungdomar väljer innebandy och säger att det finns ju en framtid i innebandyn också.
Visst, är det så.
Pengarna finns inte kanske.
Nej.
Men det kan ju vara ganska kul att spela innebandy på hög nivå inför mycket folk på läktarna.
Precis, 2-3 000 på varje match liksom. Kommer ni att titta på SSL-match.
Mm.
Det är pengar in.
Det hade ju, hade vi haft ett lag i SSL så tror jag det hade dratt mycket folk i idrottshuset.
Oh, ja.
Det hade nu varit fullsatt.
Jag får till och med satt upp alla läktare.
Mm. Inget mer? Du känner dig nöjd då?
Jag känner mig nöjd.
Ja,
ja.
Jättebra. Då får du prata lite Division 2, börjar vi med att tippa den serien.
Mm.
Du har lite block där skrivit ner. Så
absolut.
Vi börjar nerifrån upp och sen får du prata lite om lagen. Då.
Mm.
Så vi börjar med plats 12 då.
Plats 12 är Pålsboda.
Mm.
De är väl inte riktigt med i sin innebandykultur och innebandysatsning på det viset. Jag tror att de gör det mest för att det är lite kul. Och spela innebandy. Jag tror inte det kommer hålla i årets Division 2.
Jag tror inte heller. De har gjort någon slags satsning ändå. De har varit lite folk från Askersund och så här. Och det nya påsbyar som de kallar det.
Ja.
Men du tror inte att det blir någonting längre eller?
De får nog visa mig det först innan jag ska tro på det.
Mm.
Riktigt. Men jag tror inte att de kommer sist.
11 då?
Varberga har jag skrivit faktiskt. Tappa lite tunga pjäser. Och har väl allmänt lite rörigt i sin förening vad jag förstått. Och det kommer nog ställa till lite grann för...
De lever lite grann säsong till säsong ungefär. Mm. Ser man ju på deras hemsida. Ska vi köra nästa år eller hur ska vi göra?
Ja, så men precis.
Det är klart att ställa till det lite grann också för spelarna.
Ja, exakt. Så är det ju. 10 har jag satt Kopparberg faktiskt. Kopparberg som är fruktansvärt hemmastarka.
Mm.
Har inte börjat så bra.
Nej.
Nej.
Förluster på hemmaplan.
Ja, precis. Och jag vet inte hur det är med deras tänk heller framöver om det är... liksom också där lite grann mer för att vi gör för att hålla igång lite grann. Jag har fått för mig det. Hovsta som 9. Ett fortfarande ungt lag. Ja, Oskar Gustafsson är där, jag vet. Men, men ett ungt lag som kommer vara på den nedre halvan tror jag. Bristande rutin kan jag tycka då. Och sen som 8 har jag IBF Örebro som jag ser just nu i det laget står lite grann och stampar. Kommer inte liksom loss. Och därför tror jag de kommer åt.
Men det är väl också ett sånt lag som kanske de bästa lyfter man upp.
Ja,
och så kommer lite yngre ut ner. Så då blir det att man liksom fastnar i samma kanske, samma positioner. Och samma
står och stampar.
Ja, lite grann så.
Exakt. 7 Ekeby, de lär ju rycka upp sig mot vad de var i premiären när jag såg dem i alla fall. Så att de kommer säkert klättra upp i mitten någonstans där. Och sen före dem på 6:e plats VSK Lindesberg. Jag vet inte vad jag ska säga om dem. Men de är ett yngre lag än vad de har varit förut nu i alla fall. Och jag tror det är bra när det får sätta sig lite grann. De här yngre killarna får komma in och ta mer ansvar.
Så. Ja, nya nämnde ju Helsing och minns inte det andra namnet. Men de har ju några duktiga.
Niklas Karlsson.
Ja, de har några yngre duktiga spelare. Ja, vad tror du tappen från Johansson och var det Nyström? Från dem till er. Vad tror du de tappen betyder?
Ja, det är ju liksom det är ju 2 av deras star players som man säger. Så att det är klart att det är tungt att ersätta deras positioner. Det är klart. Så att det tror jag blir tungt för dem. Och sen har jag Nora på 5:e plats. Någonstans på övre halvan tror jag vi kommer hamna. När vi har fått fart på allting. Vi har inte riktigt fått det än så länge, men det borde vara så. Tycker jag. När Foppa och de här kommer igång och börjar leverera poäng. Steiner gick vi poänglös sist tror jag, mot Vadköping. När har det hänt? Han gjorde han säkert en assist bara för det, men ja, då har jag missat den assisten i så fall. Soppa, såklart, ifrån Lindesberg. Gjorde väl 89 poäng tror jag förra säsongen.
Helt okej.
I Division 2. Och jag vet vad han har lovat mig inför den här säsongen. Så att, men det håller vi för oss själva.
Nej.
Jo då.
Kan vi få
mer än 89.
Okay.
Men då får han rycka upp sig. Vadköping som 4 som jag tyvärr inte såg igår, men jag har hört att de hade ett relativt snabbt spel och det tror jag kommer bli bra i Division 2.
De brukar ju bara de kan hålla ihop lite grann. Förra säsongen så tappar de i slutet. De tappar ju folk. De har ju inte så många till matcherna. När liksom loppet var kört. Så man får hoppas att de håller i det i alla fall. För att de,
ja, det hoppas jag verkligen.
Det är tuffa att möta.
Mm, absolut. FBC, en av de två nykomlingarna på tredje plats. De leder ju just nu. Nej, de leder inte riktigt nu, va? Nu är det Vasahus som leder.
Nej, jag tror de leder.
Gör de det?
Jag tror det.
Ja.
Lite osäker. Men...
ja, de är i alla fall obesegrade. Full pott. Men jag tror inte det kommer hålla hela vägen att de kommer gå med.
Men du tror ändå en tredje plats? Du tror
jag
att
tror de kommer trea.
Vad grundar du det på?
Jag är en fan av deras tränare Erik Bilock. Jag tycker han är duktig. Han har bra idéer och jag tror han kommer få ordning på det där. Eller kommer ha ordning på det. Han har redan nu så att han kommer nog lösa det där på ett bra sätt. Sen Vasahus som tvåa. De får inte vinna igen. Det får inte hända. Även om det är underbart sköna innebandylirare på alla sätt. Men de tränar ingenting. De bara spelar matcher. Och ni i KFUM som har en satsning med träningar. Det ska vara seriöst och säga. Ni ska vinna division 2. Det är så.
Ja, vi som nya sa i sitt avsnitt att 28 november är det match. Han missar för bägge matcherna förra året. Så han ser fram emot att möta
Vasahus.
Ja, sina gamla lagkompisar.
Ja, ja.
Men du tror KFUM vinner alltså?
Ja, jag tror KFUM vinner. Mm.
Och det baserar du på?
Ja, men ni har en spännande satsning på gång och ni har ett bra spelarmaterial. Ni har en bra tränare. Ni har en bra tanke i hela föreningen. Därför kommer ni vinna division 2. Och gå upp i ettan.
Du tror det?
Ja.
Hela vägen.
Yes. Mm.
Kul. Mm. Det är kul att höra när man tillhör den föreningen.
Ja,
men,
just det.
Men vi går vidare på en gång. Eftersom att ni har lag i division 3.
Ja.
Så i och med, det är ändå 50-50 med B-lag och A-lag. Men det är ändå kul att höra lite grann vad du tror om.
Mm.
Till exempel ett eget lag. Och
absolut.
Så vi kör division 3 också.
Det är 8 lag i den division 3. Och Brickebacken åkte ur division 2. Jag tror de kommer sist i division 3 också.
Ja, de tappar ju en del till oss. De tappar nu 4, 5.
Jag tror de har liksom någon har stuckit hål på ballongen på något vis. Det ser väldigt, väldigt jobbigt ut. Så jag tror inte de kommer ta så många poäng i division 3 heller faktiskt. Pålsboda har jag varit inne lite grann på deras satsning. Jag tror inte det kommer hålla så långt heller. Men 7:e plats har jag satt dem på. Och VSK Lindesberg som 6:a. KFUM 5:a. Och Nora 4:a. Åsbro 3:a med ny tränare. Kocken är ju där och tränar Åsbro. Det är intressant.
Mm. Vad tror du han kan tillföra då?
Ja, men han har ju för det första en oerhörd innebandykunskap. En väldig rutin. Också en skön kille på alla sätt. Kan han få ordning på de där och stjärnströmmarna och gänget så kommer det bli bra. Det tror jag.
Ja, det kan ha varit lite stiltje med Anders Stjernström, att han har varit länge i föreningen. Och kanske, de spelade ju bra ett par år där, men de hade ju sitt spel på sin plan. Man kan likna vid Kopparberg lite grann.
Ja, precis.
Bra på sin hemmaplan, men när de kom till större planer så var det ju...
Det var jobbigt.
Ja, i stort sett hopplöst ibland när man tittar på dem. De tappar helt liksom.
Ja.
Så att de kanske behöver in någon ny som kan lyfta dem på bortaplan, för det är det de behöver lite grann.
Det var verkligen dags för det i Åsbro, tyckte jag. Gropen som tvåa. Deras hemmaplan är ju fruktad. Kristoffer Forsberg i Nora, han har spelat sin sista match i Lekebergshallen. Det går inte att spela på det här golvet. Så gjorde han 4 poäng. Det går inte att spela. Och sen har jag Kumla som vinnare av division 3.
Kumla som vann förra året, men inte fick kliva upp. För att det hade vi en dialog om lite grann.
Ja.
För vi pratade med dig och att hur det ser ut i toppen. För att det var ju Nora, Kumla och Flobbarklubb då ju.
Mm,
Och det såg ju länge som Flobbarklubb skulle liksom klara det. Men då var det ju frågan Kumla, får de gå upp eller inte? För att är de en egen förening? Nej, jag tittar på registerna, de hade samma föreningsnummer som huvudförening, då fick de inte gå upp.
Nej.
Och du trodde att, ja men de går väl upp antar jag. Men,
ja.
Men när de har bytt, nu heter de ju Kumla i vilka ungdom, så nu får de ju gå upp.
Ja,
de,
precis.
Så du tror att de har klivit upp?
Jag tror de har klivit upp. Ja. De har ett väldigt spännande juniorlag där som härskar.
Absolut.
Ja.
Duktiga killar.
Mm. Bra ledare också.
Mm.
Tycker jag. Så att så blir det.
Härligt.
Har du facit?
Ja, precis. Vi får bolla det.
Ja.
Då tackar jag för det här, Bidmark.
Tack så mycket.
Så ses vi under säsongen.
Det gör vi absolut.
Hej.
Hej, hej.
Som jag sa i försnacket så är Peter Widback inte längre sportchef i Nora. Men jag tror inte det tar allt för lång tid innan vi ser Peter verkar i en ny klubb. Blir det inte så, så tror jag säkert att vi kommer att se någon på innebandyplanen igen i domadressen. Det som är intressant i det här avsnittet är att Peter hade ungefär samma tankar som Micke Nilsson hade i förra avsnittet. Även om Peter har betydligt mer bestämd i sin åsikt. Ska vi nå SSL i Örebro så måste klubbarna samarbeta och släppa prestigen. Frågan är om det lär hända. Jag tror inte det, men den som lever får se. Vi kör vidare med podden såklart. Nästa avsnitt som kommer ut hoppas jag kommer bara ett par dagar efter det här avsnittet. I vecka 50 har jag bokat in 2 nya gäster för 2 nya avsnitt. Och de avsnitten hoppas jag kommer ut under 2015, allra senast under början av 2016. På återhörande.